السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، شرع سيسكون الإسلام، vi har idag framför oss ett stort, mäktigt ämne som inshallah är som ett komplement till vad vi talade om i förra veckan. I förra veckan så hade vi en föreläsning med rubriken ett tawhid, det viktigaste som finns. Tawhid, monoteismen, att särskilja Allah i tro och i dyrkan. Och idag kommer vi tala om dess totala motsats, vilket är shirk. Och det är det största brottet, den största synden, det största felet människan någonsin kan begå. Den enda synd som Allah inte förlåter om personen dör med den och lämnar denna dunja. Och vi nämnde i förra lektionen då vi talade om ett tawhid att man inte riktigt kan förstå sig på ämnet tills man har förstått sig på dess motsats. Så för att fullt förstå sig på ett tawhid måste man ha lite insikt i vad som är kyrk. Det är som att en person inte kan veta vad det innebär att vara frisk tills man varit sjuk. Om du ska förklara för en frisk person som aldrig varit sjuk eller sett en sjuk person med sjukdomar, det kommer vara svårt att relatera till. Eller förklara för en person som bara sett snö i sitt liv att det finns något som är värme, öken och så vidare. Motsatser går inte riktigt att förstå sig på tills man har sett dem och upplevt dem. Och här då så är det viktigt att förstå sig på vad kyrk är för någonting. Vi kommer idag inte kunna täcka hela ämnet, det är omöjligt. Det är ett stort ämne, det är ett brett ämne. Och det finns så många olika former av kyrk och otro som shaitan lyckats lura människorna med, att det är omöjligt att täcka i en föreläsning. Men ni kommer inshallah få generella riktlinjer, principer och lärdomar som vi inshallah kan ta med oss härifrån. Jag hoppas också vi kan använda för att dela med oss av detta viktiga budskap till våra medmänniskor. Shirk är ett tesvia. Tesvia tu ghayra Allahi billah. Att likna någonting vid Allah. Sätta likar vid Allahs sida. Partners eller medgudar vid Allahs sida. Som folket i Mekka gjorde till exempel. De trodde på att Allah var den stora guden. Skaparen, upprätthållaren, den som ger liv och tar liv. Men de hade gjort 360 statyer runt Kaaba som de använde som medlare mellan dem och Allah. Så de förnekade inte Allah. De trodde på Allah och att Allah var den största guden. Men de hade då satt medgudar vid Allahs sida, som partners vid Allahs sida. Vilket också är en innebörd av ordet shirk, en sharik. Sharik betyder en partner. Så shirk är att man sätter en partner vid Allahs sida. Att Allah har som en medhjälpare. Eller att man sätter en like. Man säger att det finns någonting som Allah. Som att säga att Jesus är som Gud. Han är gudomlig. Han har gudomliga egenskaper. Han är steppet under Gud till exempel. Att säga så är kyrk. Och det är fel. För det finns ingen som Allah. Och för att också förstå sig på vad kyrk är, så kan man ju gå tillbaka till vad tawhid är. Vi har ju nämnt tidigare att tawhid är av tre kategorier. Man kan enkelt dela in tawhid i tre kategorier. Monoteismen. På svenska då, tawhid är monoteism, att dyrka en gud. Och shirk är polyteism, att dyrka flera gudar. Så för att förstå sig på vad shirk är, så kan man lätt göra det genom att förstå sig på vad tawhid är. Tawhid är att särskilja Allah i hans rububiyyah, i hans herravälde. Det vill säga tron på att det bara finns en skapare. En upprätthållare. Ingen annan än Allahs skapare. Allah är al-hayyul qayyum, den som upprätthåller allting. Han är al-razza, den som försörjer allt och alla. Ingen annan än Allah försörjer. Allah han är al-muhyi wal-mumit, den som ger liv och tar liv. Alimul ghaibi wa shahada, som känner till det uppenbara och det dolda, det gångna och det kommande. Vi särskiljer Allah i detta. Och det finns ingen som har dessa egenskaper vid sidan av Allah. Det här är tawhid i tro. Och sen också tawhid på Allahs vackra namn och egenskaper. Att han är Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Ar-Razzaq och så vidare. Vi särskiljer Allah i tron på detta. Och vad är då shirk i dessa aspekter? Det är motsatsen. Det är att tro att det finns en skapare vid sidan av Allah. Om det är minsta sak, om du tror att Allah skapat allt men någon skapat en fluga, det är shirk. Då har du satt en partner vid Allahs sida. Ingen har någonsin och kommer någonsin att skapa någonting. Allah är skaparen av allt. Bäst. Allah är försörjaren av allt. Så kommer du att säga att det finns någon annan än Allah som försörjer och ger uppehälle, då har du gjort shirk. För det är endast Allah som gör det. Allah är den som sänder ner regnet. Allah är den som tar ut grönska från marken. Allah är den som skapat det som vi använder till pengar. Allah är den som skapat de som ger oss pengar. Allah är den som skapat vår styrka med vilket vi arbetar. Och så vidare och så vidare. Det är allt du någonsin har fått och kommer att få och stoppar i munnen kommer från Allah och ingen annan. Är du med? Allah är den som ger liv och tar liv. Om man påstår att någon annan än Allah har den här makten, så har man gjort shirk. Allah är den som tar liv och Allah är den som ger liv. Och ingen annan är hans partner i detta. Så tror man på det på motsatsen, så har man då begått shirk. Eller att Allah är den som känner till det fördolda. Al-Qadir, Al-Alim, den allvetande, den som bestämt för ett bestämt allting. Tror man att någon annan än Allah har kunskap om framtiden utöver den kunskapen Allah givit oss, så har man gjort shirk. Som till exempel att tro på att en spåman, en siare, vet vad som händer i framtiden. Ni vet vem som läser i handen och som läser i ett klot eller kastar vissa ben eller liknande, eller läser i kort. Tror man på det här, eller att framtiden kan synas i stjärnorna, i horoskop, astronomi, så har man gjort shirk. Då har man tillskrivit kunskapen om det fördolda till någon annan än Allah. Är ni med? Och sen tawhid i dyrkan. Tawhid al-ibadah, al-uluhiyya. Att man särskiljer Allah i dyrkan. All form av dyrkan ska endast tillgängas Allah. Och då förstår man motsatsen. Att göra någon dyrkan till någon annan än Allah i kyrk. Vilken dyrkan det än är. Även om det skulle vara en gång i livet, så är det polyteism, det är en form av kyrk. Är ni med? Till exempel dua, är det dyrkan? Ja. Så vad säger ni om en person som gör dua till en död profet? Är det kyrk eller inte kyrk? Eller han gör dua till en imam som har dött? Är det kyrk? Det är kyrk. För dua är dyrkan och dyrkan är bara till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att åkalla andra, be andra än Allah om hjälp är kyrk. Så kortfattat definitionen av shirk. Och här är det också viktigt, det som jag nämnde innan. Vissa tror att shirk, det är ateism, något som förnekar Gud. Det är inte shirk, det är kufr. Det är en form av otro. All shirk är otro, det är kufr. Det faller in under kuffer. Men all kuffer är inte kyrk. Alltså om någon förnekar Allahs existens, han är ateist och han är kafir. Men han kanske inte har satt någon partner vid Allahs sida, då har han inte ens tro på Allah. Så varför säger jag detta? Jo, för att kyrk är då inte att man förnekar Guds existens. Utan det är kanske att man till och med tror på Allahs existens och tror på vissa av hans egenskaper. Men man tror att han har en partner eller att man kan närma sig honom med en medlare. Okej? Okay? Som till exempel, det finns vissa som kallar sig för muslimer. De säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De går och ber i moskén och sen går de till graven, till en död person. De säger han är en wali, han är ett helgon. Och de säger, ja, sheikh, hjälp mig. Jag är i nöd, jag behöver hjälp. Så han tror på Allah. Han tror på änglarna, böckerna, profeterna. Men han har inte förstått konceptet av la ilaha illallah, av en tawhid. Så han begår shirk. Förstår ni? Så kyrk kan ske i många olika skepnader från olika sorters människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Att de som tar awliya, yani beskyddare vid Allahs sida, säger att vi dyrkar dem endast för att föra oss närmare till Allah. Och då säger Allah, inna Allah yahkumu bainahum yawm al-qiyamah, Allah kommer att döma mellan dem på domedagen, fima hum fihi mukhtalifun, i det som de var oense om. Och sen säger Allah, bekräftandes att dessa människor och det de har gjort, det är otro. Då säger Allah, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah vägleder inte den som är lögnaktig, full av lögner, och den som är förnekare. Så här definierar Allah de som tar medlare mellan honom och sätter medlare mellan honom och Allah subhanahu wa ta'ala, definierar dem som lögnaktiga, icke-troende. Så på konceptet av att ha en medlare mellan sig själv och Allah är fel. Och det här har vi inte i islam. Islam är en dinul khalis, en monoteistisk religion, en uppriktig religion. Vad är det vi säger i Fatiha 17 gånger om dagen? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig Allah dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Endast iyyaka, yani uteslutande alla andra, endast dig Allah dyrkar vi och ingen annan. Och vad sa profeten alaihissalam till Abdullah ibn Abbas? Han sa till honom, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Om du tillber, frågar, fråga Allah. Och om du söker hjälp, fråga Allah om hjälp. Och ingen annan. I en islam har vi inte det här konceptet av att medla. Att man vänder sig till döda människor för att de ska medla mellan oss och Allah. Så som finns i andra religioner. Där man kanske har ett helgon. Man säger att man kan endast tillbe Gud genom att tillbe Jesus. Eller tillbe Maria. Eller tillbe ett helgon och liknande saker. För att vi är så orena och så smutsiga. Och vi är inte värdiga att be till Allah. Det här är fel. Utan du har inget annat val än att tillbe Allah direkt. Du får inte gå till en medlare. Du måste vända dig direkt till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan viktig aspekt i dessa frågor är ma huwa tarikh al-shirk. Vad är historien av shirk? Och vad är al-asl? Vad är grunden i al-bashariya, i mänskligheten? Är grunden i människan shirk eller tawhid? Vi pratade om det förra veckan. Grunden i människan, så som Allah har skapat människan från början, är det shirk eller tawhid? Tawhid, precis. Så som vi nämnde i förra lektionen, att Allah azza wa jalla säger fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, fitrat Allah. Allahs fitra, den naturliga normen som han skapat människan på. Och han tog ut Adams barn, våra själar, från Adams märg och fick oss att vittna mot oss själva, alestu bi rabbikum, jag är inte eran herre. Och vi vittnade om att vi endast skulle dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och så sa också profeten alaihi salatu salam att Allah säger, jag skapade mina tjänare hunafa, uppriktiga monoteister, alltså på tawhid, med den rena tron, kulluhum. Och sedan så kom shayatin till dem, djävularna, fashtalathum an dinihim, så de tog dem bort från deras religion och förbjöd för dem vad jag tillåtit. Och beordrade dem att sätta medgudar vid min sida, som jag inte uppenbarat något bevis för. Berättade av Sahih Muslim. Så här nämner profeten alaihissalam att han skapade sina tjänare, alla hunafa. Hunafa betyder här monoteister, uppriktiga. De tror naturligt på att det finns en gud, en skapare. Det här finns inprintat i varje människa. Och sen, när människan föds, så är det omgivningen, shayatin al-insi wal-jin, som påverkar personen negativt och drar personen bort från tawhid in till shirk. Och som den andra hadithen också säger, att kullu mauludin yuladu ala al-fitra, varje barn föds på naturliga normen, la ilaha illallah, tron på att det finns en gud. Och sen är det föräldrarna som gör honom kristen, jude eller eldyrkare och så vidare. Men om han lämnas på sin naturliga norm, då är det islam som är hans naturliga val. Är ni med? Så grunden i al-bashariya, i mänskligheten, är tawhid. Grunden är inte shirk. Men tyvärr har de flesta människor hamnat i shirk. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Att de flesta tror inte på Allah, förutom att de gör det och sätter medgudar vid hans sida. Alltså de flesta som tror på Allah sätter medgudar vid hans sida. Så att tyvärr det dominerande har blivit shirk. Och därför man kollar på världens religioner, det finns nästan 8 miljarder människor på jorden, eller 7 miljarder. Så finner man att muslimerna är 1,6-1,8 miljarder. och resten är inte muslimer. Och resten följer inte en monoteistisk religion. För islam är den enda monoteistiska religionen. Den enda religionen av tawhid. Så att majoriteten av folk har fallit in i kyrk, i avgudadyrkan. Och tror på det här med flera gudar. Hedniska trosuppfattningar och politistiska trosuppfattningar. Allah säger i surat al-Baqarah, kan en näs och ummeten wahida. Att mänskligheten var ett samfund. Och då säger Abdullah ibn Abbas, det här symboliserar eller talar om då Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam och Hawa. Att mänskligheten och hans barn, de var en umma. De var på ett tawhid. De var på monoteismen, tron på en gud. Tills det gick 10 generationer och shaitan då kom och lurade dem bort från islam. Och han berättar, Abdullah ibn Abbas i tafsir på den här versen, att det gick 10 generationer efter Adam alayhi salatu wassalam. Tills vissa rättfärdiga människor gick bort. Som alla nämner i surat al-Nuh. De var muslimer, de var ulema, de var lärda, de var religiösa. Och de dog, typ samtidigt. Så shaitan kom till folket. Och tänker här, shaitan, han jobbar långsiktigt, han planerar, han är väldigt slug. Okej, han har sina planer. Han väntade i 10 generationer för att få människan att göra shirk. Okej? Så vad gjorde han? Han kommer till de här människorna, väldigt oskyldigt. Och han säger, de här religiösa människorna har dött. Ni måste minnas dem. Och göras lika mycket goda gärningar som de har gjort. Och hur ska ni minnas dem? Jo, ni ska avbilda dem vid graven. De ligger begravda. Gör en avbild, alltså en bild eller en staty vid graven. Så att när ni besöker graven blir ni påminna om det goda de har gjort. Och ni blir inspirerade och kommer göra lika mycket gott som de har gjort. Det låter jättebra, eller hur? Alltså argumentet låter bra. Han vill, här shaitan, uppmuntra till gott. Men det är inte hans agenda. Han har en baktanke med allting. Vilket han också sen kommer lyckas med. Så folk gjorde statyer. Det är första gången i historien folk gjorde statyer. Ingen dyrkade statyn. Det fanns inte någon som gjorde kyrk. Men sen dog den här generationen. Och shaitan kommer till nästa generation. Och säger att era föräldrar brukade tillbe dessa statyer. Ni måste gå i deras fotsteg. Och vad gjorde människorna? De säger Samena wa Apana. De gick upp tillbaka dessa statyer. Och då skickade Allah, profeten Nuh alayhi salatu wassalam, den första rasul, sändebudet som skickades till mänskligheten. För att kalla folket tillbaka till ett tawhid. Till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här var den första händelsen av kyrk i mänsklighetens historia. Och sen har det fortsatt så här fram tills idag. Att profeterna har kommit och kallat människorna tillbaka till tawhid. Och vissa har besvarat och vissa har inte besvarat. Och de som inte har besvarat har straffat och utplånats. Det här kan man se. Kolla hur det har gått för alla människor, politister i mänsklighetens historia. Finns de kvar idag? Nej, de har alltid utplånats. Vare sig det var inka-indianerna, vare sig det var faraons folk, de gamla egyptierna och så vidare. Alla dessa har utplånats. Och de alla nämner i Koranen, de här 25 profeterna som skickades till ett folk. Skickades till folk som tillbad av gudar. Allihopa. Och de alla gick under. Subhanallah. Så det är det tragiska slutet som kommer att drabba de som sätter med gudar vid Allahs sida. Och här vill jag också belysa en annan viktig sak. Som vi lär oss av den här berättelsen och andra bevis också. Och det är att all avgudadyrkan i verkligheten är satans dyrkan. Du har antingen att du dyrkar Allah, den enda sanna guden, el-ilah el-haq. Eller att du dyrkar någonting annat än Allah. Vad du än må vara. Om du gör det, då har du dyrkat shaitan. Indirekt. För vem är det som har sagt åt dig att dyrka någonting annat än Allah? Shaitan, ingen annan. Och du lyder honom och underkastar dig honom och inte Allah subhanahu wa ta'ala, då har du i verkligheten dyrkat honom. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Yasin, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan. Har jag inte sagt till er människor, Adams barn, att inte dyrka djävulen. Innahu lakum aduwwun mubin. Han är er svurna fiende. Wa ni'buduni hadha siratul mustaqim. Dyrka istället mig. Detta är den raka vägen. Så tror ni Allah här i den här versen tilltalar satanister? Fanns de ens i den utsträckningen? Nej. Satanister är obefintliga. De är inte ens 1% av världens religiösa människor. Utan Allah tilltalar här alla som dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Känner ni till berättelsen av profeten Ibrahim och hans far? I Koranen. Vad dyrkade hans folk? Statyer, och de dyrkade också någonting annat. Solen och månen och stjärnorna. De dyrkade planeter. Och de dyrkade statyer. Och kanske dessa statyer representerade planeterna och så vidare. Vad säger Allah om profeten Ibrahim då han kallar sin pappa till islam? Han säger, ja abati la ta'budu shaytan. Min far dyrkar inte djävulen. Han dyrkade vad? Statyer. Och då säger Ibrahim, han sa inte dyrka inte statyer, han sa dyrka inte shaytan. Så vi lär oss av detta att den som dyrkar någonting annat än Allah dyrkar i slutändan shaytan. Subhanallah. Och tyvärr den här kyrkpolitismen av judadyrkan och statydyrkan har blivit så inbiten förankrad i vissa människor, kulturer att den är nästan omöjlig att få bort. Och de kör på det här gamla argumentet att vi dyrkar det som våra fäder dyrkar. Om du kommer till dem med rationella argument så kommer de säga, men vi dyrkar det våra föräldrar dyrkar. De kommer inte ens svara på dina argument. De kommer bara säga, det här var det min pappa gjorde. Och hans pappa och hans pappa. Jag följer min kultur, jag följer min familj. Och det här är ett jättevanligt argument. Som tyvärr folk fastnar i. Och folk ibland fortsätter göra fel, även om de vet att det är fel. Som folket i Mekka. De visste att Mohammed, alaihissalam, var en sann profet. Firaun visste att Musa var en sann profet. Men de bara håller fast vid sin batil, sin falskhet. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wasbiru ala alihatikum. När islam började dominera i Mekka och folk blev muslimer och Umar ibn Khattab blev muslim, vad sa de till varandra? De sa, ha tålamod på era statyer. Yani, var tålmodiga i att dyrka era statyer. Yani, tappa inte era tro. Subhanallah. Och Allah nämner också liknande. In kada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha. Yani, han höll på, profeten Muhammad a.s. att vilseleda oss från våra statyer om vi inte varit tålmodiga på dem. Och sen på domedagen de kommer att ångra sig. Så det finns folk som är inbitna. De är helt förblindade av sin kyrk. Shaitan har fått dem djupt in i den här dalära som de är i. Subhanallah. En annan viktig fråga som också här är relevant att ta upp. Det är, varför är kyrk så förhatligt? Och vad är dess onda konsekvenser? I detta liv och i kommande liv. Kyrk är den största av synder. Och det är också så otroligt allvarligt för att kyrk innebär att tanakkus billahi subhanahu wa ta'ala. Yani det innebär att man förminskar Allah och underskattar Allah, förringar Allah. Yani man ser Allah som någonting mindre än vad han är. Det här är det absolut vidrigaste med kyrk. Att du ser Allah som inkapabel att göra vissa saker. Att han behöver hjälp av dina statyer eller av gudar för att göra utföra vissa saker. Eller han är ovetande, okapabel, oförmögen. Han har inte den fulla kraften och så vidare. Utan han behöver den här partnern och hjälp för att utföra sina saker. Och därför, varje mushrik, varje politist av gudadyrkare, yani förringar Allah och han förminskar Allah subhanahu wa ta'ala. Wala bud, måste. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. Att de har sannoliken underskattat Allah. Yani varenda person som sätter medgudar vid Allahs sida har underskattat Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För skulle han veta Allahs haqq, vem Allah är, så skulle han inte ens tänka tanken att dyrka någon vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det skulle vara det mest avlägsna som finns. Subhanahu, upphöjlar Allah över att sätta någonting vid hans sida. Så varje person som gör kyrk gör vad han tror på, hans dogma, hans aqida, det kommer att finnas där i att han förminskar Allah subhanahu wa ta'ala. Och kolla bland de närmaste av religioner vi har bland oss, kristendomen. som tyvärr har blivit en politistisk religion. Det var islam från början som Jesus kommer. Men sen har man då en utvecklat den till där det har blivit idag. Och det innehåller många aspekter av tanakkus. Som att tron på att Gud har en son, Gud har en partner. Gud har skapat saker som han sedan ångrat eller sedan inte visste om och så vidare. Det är fel. Hur kan man tro på sådana saker? Hur kan man förminska Allah subhanahu wa ta'ala på sånt här sätt? Eller måla Allah som en gubbe, en skäggig, gråhårig gubbe i himlen? Det här är att förminska Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Göra narr av Allah och skoja om Allah subhanahu wa ta'ala på det sättet. Allt det här är att förminska Allah. Och sen alla andra religioner också. Och den enda religionen ni kommer att finna som ger Allah hans hack när det kommer till tro och dyrkan, det är islam. Och ingenting annat. Det finns ingen religion där man högaktar Allah så mycket som i islam. När det kommer till tro, när det kommer till dyrkan och värdnad och kärlek och hopp och längtan och allting, islam är unik. Och det i sig själv är ett bevis på att islam är den sanna och den rätta religionen. Den andra punkten som också visar på hur otroligt fel det är med kyrk, det är att det är rayat al-mu'anada lillahi subhanahu wa ta'ala. Yani det är, vad kan man säga, så pass långt man kan gå i att trotsa Allah och att opponera sig mot syftet med ens existens. Allah azza wa jalla, våran skapare, satte oss här på jorden av ett syfte, ett mål, en gaya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnor och människor för att de ska dyrka mig. Och en mushrik, den som dyrkar andra än Allah, går emot och trotsar det här essentiella målet med hans existens på jorden. Den största, viktigaste uppgiften har du trotsat och gått emot. Vilket brott och vilken synd kan vara värre än denna? Eller hur? Det går ju inte. Men om du däremot, du är troende och du begår lite felsteg hit och dit till vänster och höger, du har inte trotsat det primära syftet med din existens. Du gör fortfarande det, men du försöker så gott du kan och du faller kort ibland, eller hur? Men att inte ens leva upp till syftet med ens existens, och Allah säger dyrka mig och du går och dyrkar någon annan än honom, ja, du går emot det största, yani, vad kan man säga, orsaken till varför det finns på jorden. Orsaken till varför du existerar här på jorden, subhanallah. Den tredje aspekten är att kyrk är rayat och vulm. Det är så pass långt man kan gå i orättvisa och orätt. Det finns mycket orätt man kan göra, mycket vulm. Man kan göra orätt mot sig själv, man kan göra orätt mot sina medmänniskor, man kan göra orätt mot ett djur, du kan göra orätt mot det ena och det andra. Men när du gör kyrk, då är det orätt i din skyldighet mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför blir det den största orätt och fel människan kan begå. Och därför säger Allah, inna shirka la zulmun azim. Att kyrk är det grövsta av orätt, det grövsta av fel människan kan begå. Det finns inget större fel av orätt än kyrk. Och motsatsen till zulm, Allah säger här att kyrk är den största, grövsta zulm, orättvisa. Motsatsen till zulm är al-adl, rättvisa. Den största rättvisan är att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. För Allah förtjänar att dyrkas. Rättvisa är att ge varje sak dess fulla rätt. Det är rättvisa. Zulm, orättvisa, är att sätta saker på fel plats. Att inte ge en sak dess fulla rätt. Och därför blir den största orättvisan och orätt man kan göra att dyrka någonting annat vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. För man liknar någonting svagt och någonting skapat och någonting oförmöget vid den perfekta, fullkomliga skaparen som är förmögen till allt. Är ni vad? Vilken orättvisa kan vara större än denna? För vad du än dyrkar så är det någonting skapat. Även om det är en bild du har gjort i ditt huvud, även om det är en staty du har gjort, om det är en ängel eller jinne, allting är skapat. Och är en slav och en tjänare och undergivet till Allah som dig. Och han är beroende av Allah subhanahu wa ta'ala som resten av skapelsen. Och oförmögen att hjälpa dig. Så att dyrka honom betyder att du har liknat honom vid Allah azza wa jalla. Den perfekta, fullkomliga, fri från brister. Eller vilket fel kan vara värre än detta? Subhanallah. Och därför är också shirk det mest ologiska som finns. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Kul aghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Säg, ska ni beordra mig att dyrka andra än Allah, era okunniga, era ignoranta människor? För det är den största formen av okunnighet och ignorans, jahl, att dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Det är raya till humq, yani toppen av idioti. Att gå och tillbe en liten staty som man själv har gjort. Och du vet att den här statyn kan inte gynna dig, den kan inte skada dig. Du vet att du själv har gjort den. Om du kastar den i elden, den kommer att brinna upp. Vad är det här för Gud du har skapat? Yani vilken okunskap och vilket fel är större än detta? En annan aspekt som också visar varför kyrk är så klandervärt och så farligt är för att kyrk till skillnad från andra synder har inget begär. Det finns ingen dragningskraft, lust eller begär eller njutning av att göra kyrk. Och den här punkten vill jag att ni ska reflektera över. Allah har förbjudit vissa saker som är skadliga för oss. Okej? Men de här förbjudna sakerna, de kan ha en viss njutning. Det ska vi inte förneka. En person kan njuta av att göra zina. För stunden. Annars skulle ju folk inte göra det. Om det inte fanns någon njutning i att göra det. Det kan finnas en njutning i att dricka alkohol. I att röka på. I att kolla på haram och lyssna på haram. Det kan finnas en njutning i det. Men det är ändå haram. Eller hur? Det finns en dragningskraft. Det finns en shahwa. En lust som drar en till att göra den här synden. Men billahi alaikum. Vad är dragningen och vad är njutningen av att göra kyrk? Jag frågar dig. Den är någon. Han går och gör sujud till en staty. Vad får han ut av det? Vad njuter han av det? Och hur mår han av det? Vad är lockelsen till att göra det? Nada. Ingenting, eller hur? Ingenting. Du vinner ingenting. Du får inget skydd. Du njuter inte självsligt av det. Och du kommer bara må sämre av det. Men det finns ingen som helst färgida, nytta i att tillbe någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Är du med? Det är skillnad från andra synder. Vilket gör den också väldigt ful. Vilket unik av sitt slag. Är du med? Så kyrk subhanallah är en synd som inte liknar någon annan synd. Andra synder kan likna varandra. Men kyrk liknar inte någon annan synd. Vad som också gör kyrk unik, som tyder på vilket allvarligt brott det är hos våran skapare att tillbe någonting vid sidan av honom, är att det är den enda synden han inte förlåter. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah förlåter inte att man sätter en medgud vid hans sida, men han förlåter utöver det vem han vill. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att han förlåter alla synder. Och den här versen, den handlar om en person som möter Allah. En person som möter Allah i ett tillstånd av kyrk. Det vill säga, han dog på kyrk. Han dog och lämnade denna dunja, hans själ lämnade kroppen, då han tillbad någonting annat än Allah. Han var en mushrik, han var inte en muwahhid, en person av tawhid. Den här personen kommer aldrig att bli förlåten. Aldrig någonsin. Men så säger Allah, men han förlåter utöver det, vid sidan av kyrk, alla andra synder. Den här personen som dör på monoteism, på la ilaha illallah, och har brister och har synder, kommer någon gång att bli förlåten. Kanske han blir förlåten i det här livet, kanske han blir förlåten i graven, kanske han blir förlåten på domedagen, eller han kanske måste renas i helvetet för att sedan bli förlåten och få komma in i paradiset. Men han kommer någon gång att bli förlåten. Till skillnad för den som dör och tillber andra än Allah, han kommer aldrig någonsin att bli förlåten. Utan kommer att brinna i helvetet för alltid. Subhanallah. Och det här tyder på hur otroligt allvarligt det är med kyrk. En person kan vara en monoteist. Han har tawhid och han har brister. Men Allah kommer att förlåta honom. Kommer ni ihåg hadithen vi nämnde förra veckan? Där Allah säger, jag menar äda människa. Om du skulle möta mig med lika mycket synder, att de fyller hela jorden, atmosfären i jorden, men du möter mig samtidigt utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Allah. Så vad är det största sebab till förlåtelse? Tawhid. Och den som dör på kyrk, han är körd. Och inte heller att det kommer ändras. Han kommer någon gång bli förlåten. Alla kan ändra sig. Nej. La yubaddalu al-qawla ladayya. Vad Allah har bestämt ändras inte. Om Allah har bestämt att han inte blir förlåten, då är det det som gäller. För alltid, för evigt. Subhanallah. Men om en person gör kyrk i detta liv och sen ångrar sig, så kan han självklart bli förlåten. Eller hur? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah förlåter alla synder i detta liv. Så länge själen inte lämnat halsen, så kan du alltid göra tauba. Dörren till tauba är öppen så länge du lever. Är du med? Och vad säger Allah? وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَنْتَهُ يُغْفَرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَتْ. Säg till dem som har begått otro och kyrk att om de bara slutar upp och vänder sig till Allah, så kommer jag att förlåta dem för det som har varit. Och det här finner vi ju av sahaba till exempel. Vissa av dem var statydyrkare. De tillbad statyer i Mekka och Allah vägledde dem till al-islam. Och de blev muahidin. De blev folk av tawhid. Eller hur? Så att man kan alltid ändra sig i det här livet. Men faran är om man dör på ett kyrk. Subhanallah. Och Allah skydda oss. Den andra faran, vilket här är underförstått, det är att om han inte blir förlåten, vad är hans eviga destination? Ja? Helvetet, en nar. Och han kommer aldrig få gå in i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Att den som sätter en medgud vid Allahs sida, för honom har Allah gjort paradiset haram. Haram. Och hans destination kommer att vara helvetet. Och han har ingen hjälpare. Han har där i ingen hjälpare. Så Jannah är inte bara han får gå in, det är haram. Allah har gjort Jannah haram för en mushrik. Och det är lika omöjligt för honom att komma in i Jannah som det är för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Vad säger Allah Azza wa Jalla om al-kuffar i Koranen? لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. Att den, eller dörrarna till himlen, så till Jannah, kommer inte att öppnas för dem. Och de kommer inte att gå in i Jannah tills det att kamelen går igenom nålsögat. Vad menas med detta? Yani det är lika omöjligt för en mushrik att gå in i Jannah som det är att du har en nål. Synål, du vet hålet där du stoppar in tråden. Lika omöjligt att du för in en kamel genom hålet. I en liten nål. Det är omöjligt, eller hur? Och lika omöjligt är det för en mushrik att få gå in i paradiset. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Den tredje aspekten som också tyder på hur allvarligt det är med kyrk är att en mushrik inte får sina gärningar accepterade. Han får inte sina gärningar accepterade. Och de kommer att vara nollvärden. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. På domedagen kommer vi att se till att deras gärningar blir som stoft. Yani som damm som bara blåser iväg i stormen. De kommer inte ha några gärningar. Hur mycket gott de än har gjort i det här livet, så har de inte gjort det grundläggande goda som är ett villkor för att deras goda ska accepteras. Och det är att dyrka Allah Azza wa Jalla. Att acceptera la ilaha illallah. Har man inte accepterat detta, då får man tyvärr ingen belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. För dina gärningar är inte för Allah. Och du kan inte heller komma och vänta dig att Allah ska belöna dig för dina gärningar. Så allt gott de har gjort kommer på domedagen att bara blåsa iväg. Och en annan ayah, det kommer att vara som en hägring. Som man ser ut i öknen, du ser lite så här, det ser ut som vatten. Och när du kommer fram, det är ingenting. Samma sak. Finns ingenting att hämta hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Vi är uppenbara till dig Muhammed och till dem innan, alltså profeterna innan, att om du skulle ha gjort kyrk, så skulle dina gärningar ha gått till intet, alltså förgäves. Va? Och du skulle vara bland förlorarna. Vad är det vi lär oss av den här versen? Att kyrk nollställer ens gärningar. Nollställer alla ens gärningar. Subhanallah. El mushrik nollställer alla sina gärningar. Och här vill jag belysa en jätteviktig, jättefarlig fråga. Och det är att konceptet av kyrk, det är inte att det måste vara något som är livstäckande. Någonting en person gör dag in och dag ut under 20 år. Nej. En person Låt oss säga han är född muslim, han ber till Allah hela livet. Sen han åker till Mekka. Sen han får en hype, han går till profetens grav, han säger ja Rasulullah, hjälp mig. Alla hans gärningar han har gjort, bortlåst. Alla, hela livet. Bortlåsta och han har lämnat islam. Direkt. Han måste göra toba och komma tillbaka till islam. Och dör han i det tillståndet, han dör med kyrk. Förstår ni? Så en kyrk, någon ställer alla dina gärningar. Alltså den grövre formen av kyrk. Det är mycket, mycket allvarligt. Det är ingen så här bagatell, minifråga, sekundär fråga, vi lägger åt sidan, vi har viktigare saker att tänka på. Nej, det är den viktigaste frågan att tala om, att upplysa muslimerna. Det är frågan om tauhid och frågan om kyrk. Vad som också bevisar vikten av denna fråga är att kyrk är den absolut största synden. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa, ja Rasulullah, ayyu dhanbin a'zam? Vad är den största synden, ja Rasulullah? Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Att du sätter en medgud vid Allahs sida trots att det är han som skapat dig. Det här är den största synden. Att du dyrkar en medgud vid Allahs sida trots att det är han som skapat dig, inte denna staty. Allah skapade dig och du påstår att någonting annat än Allah är din gud. Så här nämner han att den största synden är shirk. Och det här är viktigt att vi också inpräntar och förankrar i våra nära och kära. Vi lär om det här faran av shirk. Ibland testa vissa av våra ungdomar och barn. Fråga dem, vad är den största synden? Och kanske säger, ah, det är att dricka alkohol. Det är att inte ha hijab. Det är att äta gris. Att döda. Det är synden. Men det är inte den största synden. Och svarar de någonting annat än shirk, då behöver de verkligen upplysas om det här. Och förstå sig på allvaret av shirk, att det är den största synden. Och därför ni kollar på till exempel Kitab al-Kabair, boken om de stora synderna av Imam al-Dahabi. Det nämns ungefär 70 synder. Vilken är den första? Shirk. Utan tvekan. Och det finns flera böcker i Kabair. Alla börjar med shirk. Är ni med? Och därför också när profeten alaihi salatu wasalam sa, ijtanibu sab' al-mubiqat, håll er borta från de sju förödande synderna. Vad var det första? Shirk. Att dyrka någonting annat vid sidan av Allah. Det är den första förödande synden. En annan fara av kyrk är att det ger inte människan trygghet. Alltså hon får inte ens vad hon söker. Och vi har ju nämnt det här tidigare. Att när man dyrkar någonting så söker man att gynnas. Eller man söker att avvärjas från någon skada. Och personen som ber om nytta eller söker skydd från skada för någonting annat än Allah kommer inte att få det. Eller hur? Så personen kommer inte att uppnå det hon söker med att tillbe någonting annat än Allah. Det är alltså lönlöst. Det är det mest onödiga, fruktlösa du kan göra i detta liv. Att dyrka någonting annat än Allah. Och det kommer också leda till någonting motsats. Alltså du kommer bara öka dina problem. Du kommer bara öka dina problem, din oro, ditt bekymmer och dina sorger. Kommer ni ihåg versen vi nämnde förra veckan då Yusuf a.s. sa till pojkarna i fängelset, arbabun mutafarriquna khayrun am illahi alwahid alqahhar, är många olika gudar bättre att tro på än Allah alwahid alqahhar? Vad är bäst rent logiskt? Att ha ett splittrat hjärta och vända sig till olika gudar vid olika behov och söka skydd från olika gudar och offra till olika gudar vid olika behov, än att tro på Allah alwahid alqahhar, han som har al-mulk i sina händer, han har allting i sina händer. Det var bäst. Självklart att dyrka Allah. Och därför den som dyrkar andra än Allah, hans hjärta kommer vara splittrat. Kolla, vissa som hinduismen, tusentals gudar. En gud för havet, en gud för solen, en gud för vädret, en gud för döden, för hit och dit. Och sen, du är rädd. Du har en sån här relation av rädsla för guden. Du måste offra, slakta för att guden inte ska skada dig. Och liknande saker. Vad är det här för gud? Våran, Allah, vi älskar honom. Eller hur? Vi längtar efter honom. Den största belöningen att få vara nära honom. Subhanallah. Vad är det här för någonting? Så tawhid är vackert. Och kyrk, habih. Det är fult, vidrigt, mörkt. Det finns ingenting vackert. Man ska inte skönmåla kyrk med att det är någonting gulligt. En liten buddhastaty är gullig. Och en liten elefant med åtta armar är gullig. Nej. Det är ingenting gulligt med detta. Det är ondska. Det är pure evil. Det är trots Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingenting gott på dessa statyer. Det finns inget gott att hämta. I surat al-Jinn, Allah nämner att folket innan islam, när de slog läger i en dal, så brukade de söka hjälp med jinnerna. De brukade säga att ropa upp jinnerna och säga, åh, stora jinn, skydda oss denna natt. Och så gjorde kyrk och bad jinnerna skydda dem under natten. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wazaduhum rahaqa. Att det ökade bara dem i rädslan. Förstår ni? Om det är muwahid, jinnen kanske flyr för det. Han är rädd. Det är en person som är nära Allah. Jinnen är rädd. Men om du är en slav till jinnen, khalas, han kommer att köra över. Förstår du? Och därför oftast, vem är närmast jinnerna? De som dyrkar dem. De som tror på dem. Det är de som har mest problem med jinnen. Och också att när man förlitar sig på någonting annat än Allah och tillber någonting annat än Allah, så kommer man att lämnas till det man har förlitat sig på. Vad sa profeten alaihissalam? Men alla kashayan hukila ilay. Att den som hänger någonting, fäster någonting vid kroppen för att få skydd, kommer att förlitas eller kommer att lämnas till det han har hängt upp. Vad menas med detta? Att folk till exempel, de har det här blå ögat runt halsen eller i bilen. Och han säger, det här kommer att skydda mig från ondska, från shaitan och jinner och att krocka med bilen, jag vet inte vad. Ja? Eller han hänger Fatimas hand, han säger, det ska skydda mig. Eller Ali svärd, eller vissa har sådana saker. Det är olika i olika kulturer. En hartass, en hästsko, finns massa. Om du säger att den här saken kommer att skydda dig, du lämnas åt den saken. Allah kommer inte skydda dig. Låt den här hästskon, låt den här blåa ögat skydda dig. Och kommer den att skydda oss? Lä. Jag tror till och med han som hänger den vet i slutändan. Den kommer inte skydda mig. Jag kanske säger, men det är kultur och det är sebab och inshallah khair och det är inte så farligt. Jo, det är farligt. Det är kyrk. Allah har inte lagt en orsak till att få skydd i ett blått öga. Det finns inget sånt bevis på det. Att Allah kommer skydda dig genom blåa ögat. Allah kommer inte skydda dig genom en hartas eller Fatimas hand eller vad det kan vara. Eller att du går till en imam och sen han skriver på papper massa namn på jinner och sen viker ihop den och sen knyter den till en liten triangel och hänger den runt barnen eller lägger den under kudden, göm den i huset. Ja. Det här kommer bara att dra till sig jinner och öka problemen. Så kyrk tar inte bort några problem utan hämtar bara problem. Och samma sak på domedagen. Den som gör kyrk kommer på domedagen att ombes. Gå till dem han satt vid Allahs sida och ber dem om sin belöning. På domedagen kommer varje folk att få återuppstå med sina likar. Så muslimer med muslimer, kristna med kristna, judar med judar, buddhister med buddhister, hinduer med hinduer och så vidare. Okej? Okay? Alla kommer stå med varandra. Alla kommer säga, gå till dem ni brukar dyrka. Eller hur? Och Allah kommer att säga till dem, fråga nu om er belöning. Ja, ni går nu till er staty och be han belöna er nu på domedagen. Vad kommer att hända? Ingenting. Eller hur? Och vad säger Allah sen? Ni och era gudar är bränsle i helvetet. Ja, ni och era statyer kommer brinna för alltid i helvetet. Subhanallah. Så kolla al-khasara. Och därför vad säger Allah? Om kyrk, fakad balla balalen ba'idan. Han har gått så långt vilse man kan gå det som är kyrk. Fakad iftara itman azima. Han har gjort en enorm lögn om Allah subhanahu wa ta'ala. Att han skulle ha en medgud eller liknande. En annan viktig fråga att ta upp, och vi nu förstått oss på faran av kyrk, det är att man som muslim måste distansiera sig från kyrk. Man måste ta avstånd från det. Ha ett ställningstagande mot kyrk. Du får inte vara passiv. Du får inte vara likgiltig. Du får inte säga så här, jag är muslim, jag tror på Allah, men jag respekterar Allah och det är lugnt och folk får tro på vad de vill. Alltså jag säger inte att vi ska gå och tvinga folk att tro på det vi tror på. När kom din och kom välja din. Men jag säger att du kan inte vara likgiltig och säga, men det är lugnt. Alltså att det är okej för mig. Jag accepterar och jag har respekt och jag har full förståelse och så vidare. Och det är också vackert och det är gulligt och det är fint. Nej. Du markerar att det här är fel. Det här tror jag inte på. För att la ilaha illallah, det ord med vilket du blivit muslim, består av två delar. Det består av att negera och att bekräfta. En nafi wal ithbat. Att negera att ingen annan har rätt att dyrkas. Ingen ska dyrkas. Illa Allah, förutom Allah. Så du distanserar, du säger att du har avstånd från alla dessa statyer och falska gudar och påhittade gudar. Jag dyrkar dem inte, jag tror inte på dem. Illa Allah, förutom Allah. Är ni med? Så du kan inte säga att jag tror på att man kan dyrka Jesus och Buddha och Shiva och så vidare. Och Allah. Det går inte. Tyvärr. Man måste... Det som kallas för en kuffer med parot. Att ta avstånd från dessa. Eller frigöra sig själv från all form av kyrk. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i den kända versen: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Att den som förnekar ett de falska gudarna, och tror på Allah, dyrkar Allah, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْبُثْقَى. Han har hållit fast vid det starkaste rep som aldrig kommer att ge vika. Yani la ilaha illallah. Så vad är här definitionen av la ilaha illallah? Förneka tagut av gudar, statyer, falska gudar, och att bekräfta att endast Allah har rätt att dyrkas. Eller hur? Vad är den dikre vi säger hela tiden? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Eller hur? Vad betyder det? Han har ingen partner. Eller hur? Endast Allah ska dyrkas. Allah nämner också i surat Ibrahim, eller berättelsen om Ibrahim i Koranen, och säger att vi har en god förebild i honom. قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمِ. Ni har en god förebild i Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Och de troende som var med honom. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. Vi har en god förebild i Ibrahim och hans folk, de troende. Vad är den här goda förebilden som Allah nämner, som vi ska ta efter? Då de sa till sitt folk: vi är fria från er och det ni dyrkar vid sidan av Allah. Kafarna bikum. Men vi förnekar det som ni tror på totalt. Är ni med? Så att det här att vara likgiltig och så vidare funkar inte. Och vad sa Ibrahim? Uffin lakum wa lima ta'budun. Uff! Starkt, markerande ord. Till er och det ni dyrkar vid sidan av Allah. Så det här likgiltighet och så här flum och urvattnad islam, tauhid finns inte, finns inga gränser, det är fel. Utan vi muslimer säger att all form av kyrk är fel, vi fördömer det. Ligger det i våran auktoritet, vi kommer förbjuda. Vi får inte tillåta att någon dyrkar något annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Utan endast Allah azza wa jal är den som ska dyrkas. Och det här som jag har sagt om och om igen, det är ju profeternas kall. Från den första till den sista kom alla och kallade sitt folk till la ilaha illallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah. Vi skickade ett sändebud till varje folk att dyrka Allah. Washtanibu at-taghut, och håll er borta från de falska statyerna. Ska vi inte gå i profeternas fotspår? Voilà, vi ska gå i profeternas fotspår. Tänk att nämna bara lite kortfattat exempel på kyrk. Kyrk delas in i två kategorier. Den grövre och den mindre. Kyrk al-Akbar och kyrk al-Asghar. Den grövre och den mindre. Den grövre kyrk är den som tar personen ut ur islam. Någon ställer hans gärningar, och om han dör med den brinner han i helvetet för alltid. Mindre kyrk är den kyrk som inte tar personen ut ur islam. Men det är en av de grövsta av synder. Han måste göra toba för det. Okej? Okay? Vi tar honom inte ut ur islam. Utan den här mindre kyrk kan vara en wasila. Det kan vara ett medel, en språngbräda, att hamna i stor kyrk. Och därför kallar den för en mindre kyrk. Som till exempel att svära vid andra än Allah. Det är kyrk. Hadithen säger att den som svär vid någonting annat än Allah har gjort kyrk. Men det är en mindre form av kyrk. Och det här är allvarligt. Ni ungdomar, har ni inte hört den här mammas död? Det svär mamma. Det svär på mamma. Vad säger man med?
Svär på allt.
Svär på också kyrk. Ännu värre. Ja, ni att svära på någonting annat än Allah är kyrk. Och därför så sa han i hadithen, den som svär, låt han svära på Allah. Det svär inte alls, du behöver inte svära. Men svär inte på någonting annat än Allah. Det är en mindre form av kyrk. Taib, kyrk, den stora formen av kyrk. Exempel. Statydyrkan. Att tillbe statyer. Även kors, krucifix, är också en form av staty som tillbes vid sidan av Allah. Avbilder. En bild på Maria. En bild på en helig person. Man tillber, faller ner i vördnad för den här bilden. Det är shit, eller hur? Det spelar ingen roll vem som gör det. Det spelar ingen roll vilken religion han tillskriver sig. Även om han kallar sig för muslim. Och faller ner inför en bild. Faller ner inför en staty eller liknande. Det är kyrk. Och el-watan är egentligen allt som dyrkas vid sidan av Allah. Det är en avgud som är staty. Vare sig den är fysisk eller psykisk. Alltså vad säger man? Metaforisk. Eller den är på riktig. Och därför så sa profeten alaihissalam: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ja Allah, gör inte min grav till en wathan, en staty som dyrkas. Subhanallah. Profeten Muhammad alaihissalam, han gjorde dua att Allah inte skulle göra hans grav till en wathan. Vad tror ni, att man ska bygga en staty på profeten Muhammad alaihissalam? Nej, det är inte det som menas. Utan vad som menas är att den görs till en plats av dyrkan. Där man går och tillber honom i graven. Det är det som menas med wathan. Staty. Så statybegreppet är inte bara en buddha-staty eller en hindu-staty eller liknande. Även om en muslim går till en grav och dyrkar den här personen i graven, det är som en staty. Är ni med? Det är som en staty, en avgud. Han dyrkar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också viktigt att belysa. Gravdyrkan är kanske en av de mest utspridda formerna av shirk bland muslimer. Gravdyrkan, ibadet al-qubur, al-ghuluf al-salihin, att vara extrem och överdriven när det kommer till rättfärdiga människor, att upphöja så kallade awliya och profeter till gudomliga nivåer, att ge dem gudomliga egenskaper. Och där har shaitan lyckats lura så många muslimer att han säger till människorna: gå till den här graven. Här ligger Sheikh al-Fulani. Bygg monument över hans grav. Upphöj graven. Bygg en moské över graven. Gör den till en mazar, en plats som ska besökas. Vallfärda till graven. Gör tawaf runt graven. Många kanske säger: det här, vadå? Finns inte. Vet att det finns mer än 20 000 gravar. Till och med kanske mer. 40, eller. Men i alla fall mer än 20 000 gravar som dyrkas vid sidan av Allah. I muslimska världen. Inte i Sverige, eller i muslimska världen. Och många av er som kanske har varit i hemlandet har hört om det här. Att det finns en moské och säger Abdul Qadir Jilani moskén. Han ligger begravd. Hussein moskén, Ali moskén, Imam Shafi'i moskén, och så vidare. Ibn Arabi moskén i Egypten, och så vidare. De här moskéerna, folk, de gravar där. Av folk som kanske var bra och folk som kanske inte var bra. Men även om de vore bra, de inte accepterar inte den här personen som dog, Imam Shafi'i, Imam Hussein, Hussein och Ali radiallahu anhum, accepterar inte att någon går till deras grav och tillber dem. Finns inte. Inte ens den bästa människan, Khayr al-Bashar, Muhammad alaihissalam, han fördömde, han sa: ta inte min grav till en plats som ständigt besöks. Ta inte min grav till en staty. Må Allah förbanna de som levde innan, som tog sina profeters gravar till moskéer, till platser av dyrkan. Jag förbjuder er från att göra det. Det var bland det sista han sa, och ändå så finner vi att muslimer gör det. Subhanallah. Och därför profeten alaihissalam, han har stängt dörren till all kyrk. Nu kollar han, varat för kyrk, förbjudet för kyrk, och förbjudet för alla medel som leder till kyrk. Och därför säger han till exempel just det här med gravar. Han har sagt: bygg inte över gravarna. Han sa till Ali: varje grav som är upphöjd mer än en shibr, jämna ut den. Så att den inte är mer upphöjd än en shibr. Ska inte finnas en upphöjd grav i islam. Ska inte finnas gravstenar. Han förbjöd att du skriver på gravarna. Han förbjuder att man tänder ljus vid gravarna. Han förbjuder att du ber mot en grav. Alltså du ber en bön till Allah mot en grav. Det är inte tillåtet. Förutom janazabönen, det är ett undantag. Men du får inte gå och be dhuhr på begravningsplatsen, du har en grav framför dig. Varför? Även om du inte gör kyrk, för det kan i längden leda till kyrk. Är ni med? Så han har stängt dörren. Han sa också till Ali: och förstör varje bild du ser. Förstör varje bild du ser. Alltså, folk brukade gärna tillbe av bilder och sånt. Han sa: förstör dem. Det här, han har stängt dörren till kyrk. Det är ordet att slå sönder alla statyer. Vare sig den dyrkas eller inte. för att stänga dörren till kyrk. Fanns det här trädet också. Där man gjorde bej'a. Bej'a och redwan. Träd. På sahabas tid. Som folk efter profeten började besöka. Liksom. Vad gjorde Omar? Han hugg ner trädet. Vi ska inte ha sådana här platser i islam som man går och tar baraka och de är heliga. Och... Nej, finns inte. Folk ska inte ha ta'alluq, vara fästa vid någonting annat än Allah. Vi ska inte ha fästa vid träd och byggnader och hit och dit. Nej, vi fästa vid Allah subhanahu wa ta'ala. Därför man finner att vissa av de här sekterna, sufisterna, de är jättearga. Kolla, de ser wahhabisterna. De rev de heliga momenten i Medina. De rev sahabas städer. De rev profetens hus och så vidare. Okej, men Afwan, finns det någonting i islam som säger att vi ska behålla profetens gamla hus? Finns det? Är inte den större nyttan att bygga ut moskén så folk kan be? Är det någon dyrkan i islam att besöka profetens hus? Nej, det skulle vara kul att se självklart. Men det är en större nytta att moskén är större. Vi kommer dit nästan 2 miljoner människor på här. Moskén måste vara större. Är ni med? Och sen om folk också går och tar baraka från väggarna och gör kyrk och samlar stenar och lägger i fickan och säljer i hemlandet. Folk gör knas saker. Så folk, de vill äta tyget på Kaaba. Äta! De måste ta upp det. Vad är det för någonting? Sen du ser någon gå förbi en vägg och stryker. Alla som går bakom gör samma sak. De stryker. Varför? Och sen, ni kanske har hört det här också ibland. De tar sand från gravar. De säger han är martyr, han är shahid. Sand från graven. Sen de säljer i hemlandet. De säger det är medicin. De dricker den här sanden med vatten. Botar alla sjukdomar. Var kommer det här ifrån? Förstår ni? Så att islam, vi stänger den här dörren. Finns inte islam. Det finns besök gravarna för att påminna dig själv om döden. Besök gravarna och gör dua för de döda. Inte till de döda. De döda kan inte höra det. Och även om de skulle höra det så kan de inte besvara det. De är själva i behov av hjälp. Så gör dua för dem och inte till dem. Men shaitan har lurat folk. Han säger nej, vi ber inte till dem. De är våra medlare. Vi ber till dem och de ska be till alla åt oss. Det här är shirk. Inte tillåtet i islam. Allah musta'an. Så shirk har många olika former. Många olika former. Det kan vara sujud till någon annan än Allah. Rukua till någon annan än Allah. Det kan vara magi. Att en person gör svart magi, svart konst. Åkallar, djävular för att söka tjänster. Det kan vara spådom. Det kan vara att försöka tyda stjärnorna på framtiden. Det här är kyrk. För att man tror att någon annan än Allah har framtiden. Och den här spåmannen som informerar om det ena och det andra samarbeta med jinnen. Och kanske därför vet vad du heter. Han kanske vet vart något förlorat objekt ligger. Men det betyder inte att han vet det fördolda. Han vet vad jinnen säger till honom. Och tror ni han får de här tjänsterna gratis, balash? Nej, han måste underkasta sig och dyrka jinnen. Begå kyrk för att få dessa mottjänster. Och därför är det en form av kufr, otro. Och sen som jag sa också, dua. Man tillber andra än Allah. Också en vanlig form av kyrk. Man åkallar döda, åkallar jinnar eller änglar. Vare sig man ber om hjälp eller söker skydd för någonting dåligt. Så allt det här är ni olika former av kyrk. Men generellt, vill ni ha en qaida, en princip som knyter ihop säcken? Allt som bekräftas i islam som dyrkan, och det är allt som Allah är nöjd med, allt Allah har påbjudit, är nöjd med, som han vill att vi ska göra, som ska vara till honom dyrka. Om man gör det till någon annan än honom, då är det kyrk. Så allting som har bekräftats som en dyrkan i islam, att göra det för någon annan än Allah är kyrk. Enkelt. Så till exempel fasta är den dyrkan. Ja. Att raka håret i hajj är den dyrkan. Ja. Så någon sheikh säger till dig, raka håret i respekt för mig. Får du göra det? Nej. Om någon sheikh säger till mig, gör sujud till mig. Får du göra det? Rukor? Nej. Stå upp för mig. Får man göra så? Nej. Du får inte stå för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Vi står inte, vi bygger inte, vi faller inte ner i sujud för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Alla dessa former är dyrkan. Är ni med? Att svara vid Allah är en dyrkan. Svara vid någon annan Allah är shirk och så vidare. Så att allt som är bekräftat att vara en dyrkan får endast vara till Allah. Är det till någon annan än honom, då är det en form av shirk. Och sen sa vi att det finns en mindre form av shirk. Vilket är till exempel att svara vid andra än Allah. vilket är tron på amuletter, också ögonkänneri, att visa upp sig, att göra en gärning för att bli sedd av andra, bli berömd och prisad av andra, också en form av mindre kyrk som personen måste akta sig för. Ta upp en fråga som vi bara ska avrunda med. Har ni hört argumentet, ni kanske inte har gjort det, men det finns, att vadå kyrk? Jag säger la ilaha illallah. Vi muslimer, finns ingen kyrk. Vi muslimer gör inte kyrk. Har ni hört det argumentet? Vadå kyrk? Det finns inte. Vi tror inte, vi dyrkar inte statyer. Vi tror på Allah, vi tror på Muhammad s.a.w. och vi ber våra salat och så vidare. Och det finns till och med vissa som har gått så långt och säger att de har försökt bevisa att en muslim inte kan göra kyrk. Då han använde hadithen helt felaktigt. Att profeten alaihi salatu wassalam sa han sa, jag fruktar inte för er att göra kyrk. Jag fruktar för er att ni ska tävla om dunja och ni kommer att gå under. Taib, hadithen är sahih. Okej? Men det finns två tolkningar här. En tolkning är att han tilltalade sahaba, la akhafu alaikum entum, att ni ska begå kyrk. Vilket också är sant. Ingen av sahaba gjorde kyrk. Så det stämmer. Andra tolkningen är alaikum betyder att muslimerna i sin helhet kommer gå tillbaka till kyrk. Vilket också är sant. Det har de inte gjort. Och kommer inte heller göra någonsin. Är ni med? En annan hadith som de använder är att profeten alaihi salatu wasalam sa att shaitan har tappat hoppet om att dyrkas på den arabiska halvön. Att shaitan har tappat hoppet om att folk ska göra kyrk eller att han ska dyrkas på den arabiska halvön. Hadithen är också sahih. Men även där, att shaitan har tappat hoppet betyder inte att Allah har sagt att det är så. Det är vad shaitan tror när han såg en nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Han såg muslimerna eller folk accepterar islam i stora skaror. Alltså tappade han hoppet i den stunden. Betyder inte att ingen kommer göra kyrk. För shaitan vet inte vad som händer i framtiden. Hadithen handlar om shaitan och handlar inte om att Allah har sagt. Är ni med? Så det är så här långsökta bevis man försöker att använda. Och man försummar, man glömmer bort andra bevis. Eller kanske till och med sopar dem under mattan för att man är väldigt selektiv när det kommer till sin bevisning. Bevis som tyder på att folk kommer att göra kyrk i denna umma. Det finns autentiska hadither. Att folk som tillskriver sig islam kommer att falla in i kyrk. Till exempel så sa profeten alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta talhaq qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ta'budu qaba'il min ummati al-awthan. Han sa i denna hadith att domedagen kommer inte att infalla, ett av domedagens tecken, tills det att vissa av mina arabiska stammar kommer att alliera sig med politeisterna, alltså de kommer att bli mushrikin. Och tills vissa av de arabiska stammarna kommer att återgå till att dyrka statyer. Alltså de kommer att lämna islam och börja dyrka statyer. Vad det nu kan innebära, om det är gravar eller statyer av alla världen. Så kyrk kommer att hända. Och han sa också i hadithen att det jag fruktar mest för er, när sahaba satt och pratade om Dajjal. Han sa, ska jag inte berätta vad jag fruktar mer för er än Dajjal? Då sa, jo, jag Rasulullah, berätta. Han sa att kyrk är khafi, den dolda formen av kyrk. Att en person ställer sig upp och förskönar sin bön för att andra kollar. Så han sa här kyrk. Han är rädd att muslimerna kommer begå kyrk. Och en annan hadith också från domedagens tecken. Att domedagen inte infaller tills vissa från kabilet Daws, arabiska halvön, kommer att återgå till att dyrka Del Khalasen. Den här statyn som han rev i södra delen av arabiska halvön. Den kommer att återupprättas och folk kommer att dyrka den. Så kyrk kommer att begås. Och som jag sa, om det finns 20 000 gravar som folk tillber vid sidan av Allah, man vallfärdar till moskéer och gravar. Och jag nämnde det här förut. Om ni inte tror på mig, gå in på YouTube, skriv kyrk. Exempel på kyrk och skriv grave worship eller någonting sånt. Ni kommer hitta hur mycket som helst. Folk står vid gravar och säger medel, ge oss, hjälp oss. Och jag själv sett i mina ögon folk som går runt Kaaba och säger, ja Hussein, ja Fatima. Folk som står vid profetens grav och säger, ja Mohammed, ge oss det ena och det andra. Det här har vi sett. Inte det här kyrk. Ja? Vad är skillnaden på någon som säger, ja Mohammed, ge mig, och en kristen som säger, Jesus, ge mig? Är det någon skillnad? Det är ingen skillnad. Det är samma sak. Båda är profeter och båda är oförmögna att ge oss någonting. Utan, alltså, varje person står till svars för sig själva. Och den döda kan inte gynna eller skada. Utan det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som man ska vända sig till. Och det här, kortfattat, jag hoppas jag har upplyst er om vikten av den här kunskapen. Att det är ett brett ämne, det är ett stort ämne. Och den som hör om faran av kyrk, att det leder till en evig fördömelse i helvetet. Att man förbjuds från paradiset. Att det tar personen ut ur islam och nollställer ens gärningar. Är inte det här tillräckligt med argument för att vi måste lägga fokus på att lära oss vad kyrk är, så att vi inte faller in i det? Ska vi inte vara rädda för kyrk? Eller hur? Vi måste vara rädda för kyrk, att falla in i kyrk. Och hela tiden studera kunskapen om tauhid. Studera vad är kyrk, vad är exempel på kyrk. Om jag frågar er, många aspekter ni kan inte. Vad är kyrk när det kommer till kyrk i kärlek? Vad är kyrk när det kommer till kyrk i fruktan? Vad är kyrk när det kommer till förlitan, tillförlit och så vidare? Det finns många olika former av kyrk som är viktigt att man lär sig. Och det här kanske, det kan man inte heller bara lära sig på en dars. Utan man måste kanske studera en bok. En bok om tauhid. Kapitlet om kärlek. Hur ska man älska Allah? Vad är förbjuden kärlek? Hur ska man sätta sin tillit till Allah? Vad är tawakkul som är kyrk? Och så vidare. Det här måste man lära sig. Så att man inte faller in i det. Faller in i olika former av kyrk. Helt ovetandes. Så det är mycket, mycket viktigt att man studerar den här kunskapen. Och att man också sprider den vidare. Ni kanske har folk i era släkt, i era hemstäder, hemlandet, som sysslar med såna här saker. Det finns tyvärr mycket jahiliya. Mycket såna här saker som kommit in hos muslimerna. Och folk håller fast vid dem. För de här sheikherna som tjänar pengar på det, de vill ju fortsätta tjäna pengar. Det är oftast, yani, det är business. Såna här kyrk, det är gravdyrkan, folk går dit och ger pengar, folk säljer saker, folk tjänar saker. Regeringen kanske till och med har soldater hit och dit. Yani, det är ett system som behöver brytas ner. Och då kanske man måste börja med att bryta ner statyerna, människornas hjärta. De här kyrk som folk begår och tror på. Och får dem att tro på Allah subhanahu wa ta'ala på ett korrekt sätt. Och sakta, sakta, inshallah, utbilda folket. Och det här är det bästa, bästa, bästa du kan prata om och kalla människorna till. Till tawhid och varna dem för kyrk. Om du gör det här, mashallah, du går i profetens fotspår. I profeternas fotspår. Inte bara profeten, profeternas fotspår. Från den första till de sista. Och du gör deras jobb och kallar till det noblaste som finns. Eller behöver jag säga någonting mer? Nej. Så att wallah är en väldigt, väldigt viktig kunskap. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från ahli tawhid. Och som lever på tawhid och dör på tawhid. Återuppstå på tawhid. Och att han ska skydda oss från kyrk. Oss och våra barn, våra fruar och familjer. Och att låta oss enas i det högsta av paradis, Jannat al-Firdaus. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Ja. Om man vill fråga någon har hjälp, vilka villkor måste uppfylla?
Brodern frågar om man vill fråga någon om hjälp. Fråga om hjälp är tillåtet. Det som är förbjudet är att fråga en frånvarande person eller en död person som är oförmögen att hjälpa dig. Förstår du? Att du nu till exempel, eller inte du, men någon, han har en chef, han har en sufi-chef i Yemen, i Hadramaut till exempel, där det finns mycket sufis. Så han säger, jag har problem med Sverige, jag ropar på chefen. Ja, chef, ja, chef. Och problemet försvinner. Det är en chef. Förstår du?
Om man ändå närvarande kan det vara fler frågan.
Ja, om han är närvarande så får du fråga folk om hjälp, men bara det de är förmögna att göra. Förstår du? Du får inte säga, ja, chef, rädda mitt liv, eller ja, chef, ge mig barn, jag kan inte få barn, till exempel. Ja, chef, det kommer en tornado, stoppa den. Förstår du? Ja, chef, det är torka. Kan du göra så att det regnar? Nej, du ber om hjälp i någonting som endast Allah kan göra. Förstår du, då blir det kyrk, det blir förbjudet.
Om man lyfter sina händer vid en grav, vad gör du här? För personen i graven.
Ja, man får göra dua för folk som är döda. Om man får lyfta händerna vid en begravningsplats, det är tillåtet. Om man får lyfta händerna vid en begravningsplats och göra dua för de döda.
Måste vara mot Mecka?
Nej. Det är rekommenderat att vara vän mot Mecka, men man måste inte.
Du nämnde det här med att man svär endast till Allah. Men jag vill minnas att man kan även svära till Koranen också. Stämmer.
Det går tillbaka till exakt samma fråga. Man får bara svära på Allah. Men får man svära på Koran? Ja, om man avser att inte avser, men om man menar Koranen som Allahs tal, ja. Om man menar boken, pappret och skinnet runt den och bläcket, nej. Det är skapat. Men talet, Koranen, det är Allahs tal. Förstår du? Så du får säga så här, jag svär på Koranen. Du får säga så. För att Koranen är kalamullah. Det är Allahs tal, det är hans egenskap. Du får svära på Allah och hans namn och egenskaper.
Blir det fel om man säger sätt in
det här som man gör, vissa säger handen på Koranen, det kommer alla även från icke-muslimer. Det här med att man vittnar i en domstol eller någon ska bli president i USA, han lägger handen på Bible, eller det kommer därifrån, tror jag. Put your hand on the Bible, I swear, bla bla bla. Och jag tror vissa muslimska länder har tagit efter att i en domstol lägger man handen på Koranen. I alla fall, om man menar jag svär på Koranen, det är tillåtet. Det har inget med handen att göra. Ammo!
Inom stämten Quraysh från Rasul Hajar från Makka in al-Habasha.
Ejo.
Al-Nagashi aslam al-Nasgir al-Nasgir al-Habasha. من حج المسلمين كلهم يزور في السنة يمكن مليون سنة مرة واحدة هل هذا الشر ولا لا
يزور هذا المسجد في الحبشة mycket bra fråga från Ammo. Han berättar om den här moskén han byggde i Habasha. Najashi, han blev muslim och man byggde en moské där som folk besöker varje år. Profeten alayhi salatu wasalam, han sa i en sahih hadith, la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Man får bara ge sig iväg på en resa för att besöka tre moskéer. Moskén i Mekka, moskén i Medina och Al-Quds. Så det är bid'a, inte shirk, det är bid'a att besöka, alltså att resa för att besöka en moské, att tro att den har en speciell dygd förutom de här tre moskéerna. Är ni med? Så att man får inte så här resa till den där moskén eller resa till den blå moskén i Istanbul och säga, förstår du? För att tro att den har en speciell dygd. Men är man i stan, man kan besöka den. Man är i området, man kollar, man kan besöka den. Men man reser inte för dess skull, förstår du? Och sen om han, jag vet inte om det är så, jag har inte varit där, men om Najashi ligger begravd i moskén, en sån moské får man inte ens be. Alltså jag pratar generellt. Om någon ligger begravd i en moské, du får inte be den moskén. Och din salah är batil. Din salah är ogiltig. Du måste ta om den. Man får inte be en moské där det ligger en grav. Och om personen begravdes i moskén, så ska man, om man har makten, gräva upp graven och flytta på den. Byggde man moskén över graven, ska man riva hela moskén. Och låta graven stå kvar. Och jämna graven vid marken. Förstår ni? Så att det är mycket, mycket allvarligt. Josef?
Du sa där att en person kan vara jätterättfärdig hela livet och sen han gör kyrk en gång och alla är med i dem helt.
Ja.
Men om man är tova, måste är de fortfarande nollställda eller måste...
Mycket bra fråga. Om en person är muslim, gör kyrk en gång och nollställer sina gärningar och sen gör tova, får han då tillbaka sina gärningar? Många av dem lärde sig ja. Han får tillbaka sina gärningar. Alhamdulillah. Men det är viktigt att han gör tåg. När man dricker zamzam vatten, vad ska man säga innan? Vad ska man säga?
Bismillah.
Bismillah. Och ingenting annat. Hadithen säger zamzam i mashuri bara. Zamzam är vad den dricks för. Så vad man gör när man dricker zamzam, man gör nia. Så bismillah. Och du dricker zamzam med avsikt av att bli frisk. Att Allah ska bota dig med vattnet. Du gör nia. Du behöver inte säga någonting. Så det räcker med att man gör nia. Nu dricker jag det här vattnet. för att Allah ska bota mig med detta vatten. Eller Allah ska ge mig starkt minne, Allah ska ge mig styrka, Allah ska ta bort min lathet, Allah ska göra mig fertil, Allah ska... och så vidare. Yani, du dricker zamzam med den avsikten som du då har i hjärtat. Om man säger till en släkting att han eller hon borde börja be och personen inte lyssnar, hur länge ska man fortsätta på mina personer? Vad säger ni? Tills man dör, precis. Forever, ever. Alltid. Det finns inget slut på da'wa. Man fortsätter att göra da'wa. Noah alayhi salatu wasalam gjorde da'wa till sitt folk i 950 år. Laylan wa naharan, sirran wa jaharan. Yani, öppet och dolt och på alla möjliga sätt. Man försöker att fortsätta kalla personen till att praktisera islam.
Vad menar du när du sa att det finns kyrk i rädsla?
Ja, kyrk al-khawf. Vad är kyrk i rädsla? Det är till exempel det som vissa sufister kan falla in i. Att de, man säger till dem till exempel, han påstår någonting och de säger till honom, svär på sheikhen. Och så säger jag, svär på Abdul Qadir Jilani. Och han säger nej. Han är rädd att han, om han ljuger, han kommer straffas av sheikhen. Förstår du? Voilà. Det finns den här rumpen i idiotin. Folk tror på såna här saker. Att de vågar svära på Allah och ljuga, det kallas adi. Men de vågar inte svära på sheikhen. Eller prata någonting dåligt om sheikhen som är död, för han kanske kommer att skada dem. Det drabbar dem otur eller liknande, förstår du? Det är kyrk i rädsla som är obefogad. Men den här personen kan inte gynna eller skada. Han kan inte gynna och skada sig själv. Du ska gynna och skada dig. Han kan inte höra det. Förstår du? Så att det är en rädsla som är obefogad. Förstår du? Och ibland det kan också visa rädsla för jinner som också är obefogad. Att tro att de har gudomliga makter och sånt. Förstår du? Det blir också kyrk i rädsla. Är det tillåtet att stå upp för äldre personer? Det här vi nämnde, att det här med kyrk. Det blir fel det här med att stå upp för flaggan. Watan. Man står upp för flaggan. Man spelar nationalsången och sånt. Eller kungen kommer in, eller domstolen. Alla måste stå. Det där är fel. Haram. Sen jag kan kanske inte kan säga att det är kyrk, men det är i alla fall inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Vi står bara för Allah. Om det är en form av dyrkan. Förstår ni? Om det är en dyrkan för någon annan, då är det kyrk. Men det är inte en dyrkan att ställa sig upp för sin farfar. Förstår ni? Det är tradition. Men där finns det hadither som nämner att profeten a.s. sa, den som tycker om att man ställer sig upp för honom, vad säger hadithen? Kan förbereda sin plats i elden eller någonting sånt. Allah. I alla fall det är förbjudet, det är haram. Att just det här att kungen säger alla står, alla ska stå för kungen. Det där är haram i islam, det är tillåtet. Men om det sker sådär tradition, kultur och frivilligt, så säger vissa lärare att det är tillåtet. Att man själv man ställer sig upp i respekt för sin far eller farfar. Och de nämner hadithen att Fatima kom hem från en resa och profeten a.s. ställde sig upp för henne och gick och kramade henne. Så han ställde sig och hon kom in, förstår ni? Så det är inte så här haram att ställa sig upp för någon på det sättet. Men om det är så här ta'adhim, högaktning, då är det inte tillåtet. Förstår du? Alla ställer sig för sheikhen. Det går inte. Alla ställer sig för domare. Alla ställer sig för flaggan. Det där är fel. Förstår ni? Men sen om det är att om du inte ställer dig, det blir ett brott och sen du får fängelse. Förstår ni? Det är ju, kanske man får överväga fördelar och nackdelar.
Omar. Kan man ha olika avsikter när man dricker zamzam?
Allah, hadithen säger zamzam är vad den dricks för. Så du kan ju dricka flera klunkar och ha olika avsikter. Hur kan man skydda sig själv från dold kyrk? Först och främst kunskap. Veta Allahs storhet. Veta att folk som du visar upp dig för inte kan gynna dig. Och tyvärr, det finns också en dua. Där profeten a.s. han sa hur vi skulle skydda oss från denna dolda kyrk. Han sa att vi ska säga Allahumma inni a'udhu bika mushrika bika. Allahumma inni a'udhu bika mushrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ja Allah, jag söker skydd från dig om att begå kyrk medvetet. Och jag ber om förlåtelse för vad som kan ske omedvetet. Nah. Någon som säger, får man säga Wan Nabi? Finns det folk som gör det?
Hela Egypten.
Inte hela, men många kanske gör det i vissa länder. Vi ska inte svartmåla folk. De säger Wannabi. Svär på profeten. De säger Wallah, de säger Wannabi. Eller Wal-Ka'ba. Det är kyrk. Det är inte tillåtet.
Ja. Många, jag har sett frågat sig varför säger du en nabi? Han säger så här, jag bara, för profetens skull. Inte så här, han bara, min avsikt är inte att svära vid honom. Så bara så här, vad profetens skull?
Det är då han, eller?
Nej, alltså så här typ så här. Ashen khat, så här typ.
Haram, spelar ingen roll vad hans avsikt är. Man får inte göra. Man får inte. Det var en man. Det var en man som sa till profeten sallam. Och sa till honom hadithen han sa ja'altani lillahi niddan, vilken hadith?
Masha Allah
wa shi'. Ja, mannen kom och sa ja Rasulullah, masha Allah wa shi'. Det här är vad Allah, det här var du och Allah vill. Det här var Allah och du vill. Och då så sa profeten, han satte honom på plats, han sa ja'altani lillahi niddan. Har du gjort mig till en mer gud vill Allah? Alltså du säger vad Allah och jag vill. Mannen hade säkert ingen dålig avsikt. Men han vill rätta honom. Du ska vara försiktig med vad du säger, hur du formulerar det. För det här kan betyda att han är som Allah. Att hans vilja är som Allahs vilja. Då måste du säga, det här är vad Allah och sen vad du vill. Vad du har velat. Så du får inte säga till exempel tawakkaltu ala Allahi wa alaik. Ja? Lawla Allah wa anta. Om det inte vore för dig och Allah. Du får inte säga så. Det blir kyrk i uttalandet. Och samma sak en gång. De var på väg till Hunayn, ett krig. Och sahaba var nya muslimer, vissa av dem. De red förbi ett träd där man brukade hänga sina svärd i jahiliya för att få tur. Som ett lyckoträd. Du hänger svärden så du får tur i kriget och så vidare. Så de sa, ja Rasulullah, kan inte vi också få ett lyckoträd? Som de har ett lyckoträd. Och då så sa han, subhanallah, Allahu Akbar, han blev arg. Han sa, inna hassanan, jag har sagt som de innan, som Qaum Musa sa. Ge oss en gud så som de har en gud. När de såg folk dyrka kalven. Ni kommer sannoliken att följa de som levde före er. Steg för steg och så vidare. Alla kulli hal, han fördömde. Han sa inte, ja men nu har vi något viktigare framför oss. Det här är inte viktigt. Det här är sekundärt. De är okunniga. Nej, det här är fel. Det här är inte tillåtet. Så här får man inte göra. Punkt slut. Så det räcker inte bara med att ha en god avsikt. Göra kyrk och säga att ha en god avsikt. Utan man får inte göra kyrk i Italien.